Hej och välkomna till Viss och Svärm on the run. Och det här är ju första avsnittet 2020. Det känns ju spännande.
Ja, ett nytt decennium.
Ja, eller hur? Vad overkligt det känns. 2020.
Ja. Ja, och framförallt så tycker jag, när jag tänker så här, att man minns ändå fortfarande så väl när man firar in 2000, alltså millennia. Och så tänker jag att det har gått 20 år sedan dess.
Vi pratade om min sambo häromdagen. Vi var ju 15 år då, tror jag. Gick i nian. Och firade, jag minns den här millenniefesten på skolan. Jätteväl. Ja. 15 år sedan. Vad sjukt.
Ja.
Eller 20 med det år sedan. Jag var 15 år.
Ja, 20.
År.
Ja. Bara,
20 år sedan. Ja.
Mm.
Galet.
Det är sjukt att det går 20 år.
Mm.
Åh, herregud.
Mm. Ja, men det har ju varit jul och nyår.
Herre. Ja, hur har du
hur
haft
har
det?
Du haft det?
Det måste vara, jag har saknat dig. Jag känner att vi har inte pratat på länge.
Ja, jag känner likadant. Vad skönt att se och höra dig igen.
Vi har haft det jättebra. Vi åkte upp till Luleå. Vi fick snö. Jag var lite orolig att det skulle inte bli, för det hade töat bort. Men det var lite snö. Så pass mycket så att det räckte liksom, så här, för att barnen kunde åka pulka på dagen. Och man fick lite extra julstämning. Och vi tog det verkligen bara lugnt. Och hade det supermysigt med Lasses familj.
Mm.
Ja, så det var verkligen så här en jul så som jag gillade. Det behövs inte så mycket mer än så här bra sällskap, god mat. Jag hade en bok som jag läste ut under den veckan vi var där uppe. Alltså så här, man hinner verkligen bara vara och ta det lugnt.
Vad mysigt. Julen handlar ju om att bara vara med dem nära och kära och vila upp sig. Det är så man vill ha julen nästan.
Ja. Och ni då?
Vi har haft det väldigt lugnt, vi också. Vi har varit hemma i Motala med svärfar, svärmor, mina föräldrar, kusiner till barnen, syskon, kompisar. Ja, vi har ju hängt alltså, med ganska många, med olika dagar. Men det har varit veckor med mycket häng, kan man säga. Och skridskor, fikat, ätit god mat. Ja, haft det mysigt liksom.
Mm.
Så att, ja, men jag är väldigt nöjd. Men nu känner jag så här att jag blir lite rastlös. Nu vill jag liksom dra igång. Och det här, jag gillar lite det här, den här nystartskänslan med ett nytt år. Vissa gillar inte den känslan, men jag gillar det här att nu är det nytt år och nystart.
Men det är som att man bara får ett blankt blad. Alltså bara så här, och får fylla det med vad man vill. Och man blir så här inspirerad till att fylla det med vad man vill. Så jag tycker att man repeterar ganska mycket om så här, vad vill jag göra och sådär. Sen håller det inte alltid i sig så länge. Men jag tycker det är ändå bra att liksom stanna upp lite så där och fundera så här, vad vill jag? För det kommer lite lättare till en, tycker jag.
Ja, för annars är man inne i det här liksom, ekorrhjulet och jobbet och skola för barnen och allt där bara går dagarna. Men nu så här, landar man och tar det lugnt en period så blir man så här, börjar fundera mycket på saker. Och sätter upp egna lite mål och så för sig själv inför 2020. Men det ska vi inte prata om idag.
Nej, utan det kommer nästa avsnitt så tänkte vi faktiskt så här, blicka in mot våra mål och förhoppningar lite för 2020.
Ja. Verkligen. Men nu har vi något helt annat att prata om. Och jag är så exalterad. Och jag har verkligen känt så här nu att nu vill jag liksom prata ut om det här ordentligt. Vi har fått hållt tyst om det här. Vad är det jag pratar om, Sara?
Det ska bli så skönt för mig också. Nej, men så här, jag har ju varit sjuk mycket under hösten. Och det är ju inte riktigt hela sanningen. Utan jag är ju faktiskt gravid igen.
Ja! Ja, så fantastiskt. Fasiken vad gött, vad härligt.
Jag är verkligen så glad, så tacksam för att få göra det här igen. Förväntansfull, men också trött. trött, illamående har det varit. Alltså jag har haft en väldigt tuff höst. Mm. Och jag har försökt hålla skenet uppe och försöka hålla så här. Men man vill ju inte riktigt så här. Man vill ju inte gå ut med det direkt, utan man vill ju kanske hålla det lite för sig själv och de närmaste och så. Men det känns otroligt skönt nu att verkligen gå ut med det, i och med att vi också har ett sånt jobb där vi delar med oss ganska mycket om oss själva, om vår träning, om så här. Och jag är så dålig på att ljuga.
Ja.
Och även om det inte är lögner. Ja, och även om det inte är så här lögner att jag så här sitter och ljuger rakt ut, men att undanhålla också. Framförallt har jag ju märkt det på min inspiration till att vara aktiv på sociala medier. Det blir ju mer som att jag har gått tillbaka. Utan för att jag orkar inte skriva om träning när jag inte har tränat. Jag orkar inte skriva om så här, och så vill jag inte skriva varför, eller jag vill inte skriva att jag är nere heller, för då blir folk oroliga eller så där. Mm. Så då blir det bara som att jag har bara backat och inte orkat alls och nästan tyckte att det var jobbigt.
Jag kan verkligen förstå den känslan.
Nu
har jag
man vill ju dela med sig.
Jag var inte aktiv sociala medier när jag var gravid, men jag känner att när man har haft perioder när man är sjuk och så är det samma sak, att man kommer in i det här, man vill inte ens prata då om någonting som man inte gör.
Alltså, nej, exakt.
Man är så oinspirerad själv att göra det.
Och att man måste nästan hitta på så här andra sätt att skriva om, typ så här, åh, vad tränar ni? Och så här, för att jag vill som sagt inte ljuga. Jag vill inte skriva så här, idag har jag tränat det här fast jag inte har gjort det. Mm. För det, så kan jag inte göra. Men då blir det så här, åh, vad ser ni fram emot med årets träning? Eller vad gör ni? Alltså så här.
Mm.
Och det blir också så här tröttsamt i längden att bara att lägga ut nästan bara för att inte försvinna helt.
Ja, oh, jag förstår det. Men skönt för dig, kan jag släppa på det här nu. Och nu kan du liksom öppet prata om hur du känner.
Ja, ja verkligen.
Istället. Det blir en skön grej som du kan få stöttning i istället nu, framöver.
Och det känns så här som att, jag vet inte, det känns som att antingen så kommer folk att vara så här helt, att det kommer från ingenstans, för att jag ändå har försökt prata om mina mål för friidrotten. I podden har jag måste behövt, för podden blir det ännu mer tydligt, men vi måste ha pratat varje vecka. Så jag har ju här också försökt att inte ljuga, men jag har liksom ändå så här, jag skjuter lite på tävlingen, jag väntar med det och jag vill bara bli stark och så här, och det är ju sant liksom, men jag har ju vetat att jag inte kommer att tävla, varken i vinter eller i sommar. Men, eller så känns det som att andra halvan är så här, att de visste det. Alltså, ja. För så känner jag att det känns som att många kanske har det på känn också, i och med att jag har varit lite inaktiv liksom.
Ja, och så har du en son som är, vad blir han nu, 3 är han nu?
Han fyller, ja precis,
han fyller,
vi spelar ju in det här lite tidigare än vad det släpps, så att han fyller 3 imorgon.
Ja, imorgon till och med.
Ja.
Och då tänker många så här, hon har ett 3-årigt barn, så kanske snart blir det också kanske en till, om man nu vill ha fler än ett barn. Vilket alla inte vill ha, men det är liksom så folk brukar tänka.
Mm.
Men alltså, vilken vecka är du i nu?
När det här släpps, då går jag precis in i vecka 17.
Ja.
Så nu är jag i vecka 15. Men vi spelar in det här som sagt lite tidigare.
Precis.
Och det är egentligen först nu, jag skulle säga så här, jag bara, gud vad skönt, nu skulle jag säga att jag mår bättre, trodde jag. Men igår kväll så kräktes jag igen. Fast då hade det gått en vecka sen sist. Så det var ett litet bakslag. Men jag trodde att jag var klar med kräkningar för det här år, nu 2020. Men det kom en till igår kväll. Men som sagt, det har gått en vecka sen senast. Så jag ser det ändå som ett stort framsteg. För jag har haft det så kämpigt alltså.
Alltså du har ju mått så dåligt, stackare. Ja. Och du har varit sjuk också i kombination med att du har varit nygravid och mått väldigt illa.
Ja, men det, jag tror att det började liksom så att det var så här, för nu om man backar bandet liksom så här, så det var i andra halvan av oktober. Det var då jag fick veta att jag var gravid.
Ja.
Och då mådde jag ju ändå, man brukar kunna må bra. Alltså du vet, speciellt om det första, det är ganska vanligt att man mår bra. Vissa blir ju illamående direkt. Men jag mådde rätt bra där, typ fram till vecka 7. Jag fick veta det kanske i vecka 4, något sånt. Eller där omkring brukar man väl ungefär märka
precis.
Att man är sen och sådär.
Ja.
Men redan här från början så tycker jag att allting har varit lite annorlunda än med Rasmus. Man tänker ju så här att man har varit gravid en gång förut, så man vet hur det kommer att vara.
Mm.
Och sen vet jag ju också att man säger så här, ingen graviditet är den lika, och inte mellan tjejer emellan, men inte mellan samma person gravid är första och andra heller. Och det vet jag ju att man säger så här, men det är ju först när man verkligen upplever det själv som man bara får en så här, vad händer liksom?
Ja, så här var det inte sist liksom.
Ja, nej, så hela alltihopa liksom att jag förstod inte ens att jag var, för med Rasmus så kände jag typ att jag var gravid innan jag tog testet. Du vet att jag kände så här, jag är det. Nu var det inte riktigt så, utan men däremot var jag så här sen och så där, och så tog jag något test och så visade det negativt. Och jag bara, jaha, nej, men det var väl kanske bara lite önsketänkt då kanske. Och så fick jag till och med min mens. Och jag bara, nej, jag var verkligen inte, fast den var sen typ. Så jag fick den och sen så upphörde den typ bara efter så här 2-3 dagar, helt efter 2 dagar. Nej, det var inte ens det, efter 1,5 dag så upphörde den helt tvärt. Men det var ändå ordentlig mens, det var liksom inte så här en liten.
Då skulle man ju inte tro att man var gravid.
Nej. Och då jag bara, det där var konstigt, och så gick det någon dag till och jag bara, så kunde jag inte riktigt släppa det. Jag bara, vad var det där? Liksom så här. Och då tog jag ett till test sen senare. Och då visade det jättesvagt också på den där. Så jag har varit typ så här förvirrad.
Och så jätteosäker, är jag eller inte? Men hade ni försökt länge? Får jag fråga där? Det kanske var en känslig fråga, kan det vara för vissa.
Nej, men jag tog ut spiralen någon gång där efter finska mästerskapen.
Mm.
För jag ville inte
just det,
ta
augusti,
ut den.
September.
Ja, den var ju augusti. Sen var vi på Åland och sen, men så när vi kom tillbaka så säger jag till slutet av augusti någon gång så tog jag ut den. Så att det var ju absolut att vi ville. Men jag ville inte ta ut den faktiskt mitt i säsongen där vi innan FM och sånt, för jag var osäker på så här hormonrubbning om det skulle påverka.
Det förstår jag.
Så att vi väntade med att ta ut den där. Men sen hade jag tagit ut den och så där, och så gick det ju väldigt snabbt. Vilket jag tycker att, alltså för mig är det inget jobbigt att prata om det, men det är ju, jag vet inte, nu med andra barnet så förstår jag också mycket mera. Man vet flera som kämpar med att bli gravida. Så att jag känner otrolig tacksamhet kring att det har kunnat gå så bra hittills. Och så, men av den anledningen kan jag tycka att det är lite jobbigt att prata av att det gick enkelt att bli.
Ja, jag förstår det.
Men var inte det samma första, men det gick ändå så här. Ja, med Rasmus då gick det också jättesnabbt med Rasmus.
Ja. Så det kan vara så himla olika där, och jag känner likadant, också jättetacksam för att mina också har varit ändå. Det har gått lätt liksom, men det finns så många som man känner som kämpar.
Ja, men exakt, och jag tycker man vet det mera nu kanske, för att jag har flera kompisar som har gått igenom allt från missfall till svårt att bli gravid till IVF till och sådär, så man har ju en helt annan bild av graviditeter och också en helt annan tacksamhet kring det också, tycker jag. För med Rasmus visste man inte riktigt, och så blev jag direkt och så var det så det var liksom.
Ja.
Det var ju väldigt efterlängtat på så sätt, för att vi har ju egentligen så här, man har ju kanske en liten tanke från början så här, hur många år man vill ha mellan barnen och sådär. Och från början tänkte jag nog så här att jag vill ha dem tätt. Alltså så här, som de många har. Och då var det faktiskt Lasse som sa ganska tidigt så här, att jag tycker inte att vi ska ha dem så tätt, för att jag tror att det är bra för dig att du får hinna komma tillbaka till den Sara du är emellan, att du hinner få bli stark, du hinner träna, du hinner få kanske tävla om du vill göra det. Jag tränade ju inte ens friidrott, men det var crossfit och det var annat. För att han visste ju att det var den Sara han hade lärt känna. Så det var mycket han som tyckte så här, att jag tycker att det skulle vara bra för dig att du får hinna vara dig själv lite emellan. Vilket var jättefint och otroligt
verkligen
bra för mig i alla fall. Sen tror jag att det här är också alla väldigt olika. Men för mig så var det ju då så här att då valde jag att ta upp friidrotten igen och börja med det där. Och sen så märkte jag ju hur mycket energi och glädje jag fick för det. Så att vi hade egentligen tänkt skjuta på det 1 år, så att jag, eller som att det skulle vara 2 år, 2,5, 2 år mellan barnen. Men då hade det ju gått så himla bra när jag började med friidrotten. Så att jag kunde, i mitt huvud så var det så här, att det är klart att jag ville ha ett barn till, men att jag tänkte någonstans ändå så här, men att jag är inte riktigt klar. Jag måste bara se vad som händer om jag får träna friidrott i 1,5 år på sommaren istället för 1,5 år. Och jag bara, för jag vet att det finns så mycket mer, kände jag då. Och då var det så här, då bestämde jag ganska direkt då också så här, nej, men då försöker vi inte ens nu, utan nu tar du ett friidrottsår till. Och liksom så här, och därför har jag också, tror jag, njutit så otroligt mycket, för jag har vetat så här, det var någon som blev så här orolig så här, typ så här, men är du inte rädd att du sen vill ha ett år till och ett år till och ett år till?
Ja.
Och jag bara, men jag kände på mig ändå så här, bara nej, för jag vill verkligen, jag vill ha att Rasmus ska få syskon, och jag vill, alltså det är ju en jättestor dröm det också. Så att jag visste att jag kommer att nöja mig med ett år till nu. Så att jag har ju vetat det, så att även i sommar så har ju folk, du vet, så här fråga, och nästa år då kommer du att kunna springa så och så, och då har jag ju vetat redan då att förhoppningsvis så springer jag inte nästa år, för att förhoppningsvis är jag gravid. Men det har ändå varit så här, jag tror att det har hjälpt mig också att njuta extremt mycket av den här säsongen som har varit.
Det är ju så här liksom, det är att vara kvinna, alltså det är liksom, det är komplicerat för oss. Men du har din karriär, din sprintkarriär, som kommer säkert också bli bättre och bättre, tror jag. Men så är det så att man vill ju kanske ha familj och barn, och då får man ju ta några år som försvinner därifrån. Det blir så. Och jag förstår Lasses resonemang, det var väldigt klokt liksom, att du får komma tillbaka mellan och vara var Sara, var sprinten, var den här energiglada tjejen som han träffade, som han vet att du är, och sen får landa i det och sen ta nya tag och börja om på nytt igen nu då med en ny graviditet. Ja. Då är du ändå för att känna på det här igen, nära inpå. För jag tror många som får många barn i tätt tappar sig själva kanske många år.
Exakt.
Och det kan bli mentalt ganska jobbigt, tror jag, för många.
Och jag tror också så här, att det har varit bra för mig i och med att jag vill fortsätta träna hela mitt liv. Jag vill i flera år till träna på en prestationsnivå. Och av den anledningen tror jag också att det var verkligen bra att få hinna här emellan bygga upp en stark kropp. Och hinna bli stark och snabb i och med det jag vill göra. Så jag tror att det har varit bra att inte ha gått för lång tid i sträck där jag inte har kunnat göra det med min kropp.
Mm. Ja. Så, men gud. Ja. Men hur, alltså, hur har det varit? För du har ju varit sjuk nu ganska mycket och mått illa. Så har du fått någon träning gjord?
Nej.
I princip ingenting? Nej.
Nej. Alltså, det började ju med att, som sagt, det var ju slut där på oktober som jag fick veta att det var. Och sen kändes det bra där typ till vecka 7. Allting kändes typ som vanligt. Jag kände mig stark. Jag kommer ihåg till och med att vi pratade i podden om att jag hade gjort en så här, att vi hade haft en så här time trial. Alltså ett test. Jag hade sprungit 200 meter, 150. Mm. Då var jag ju gravid och jag sprang träningspers. Och jag kände mig bara så här, shit vad... Det här känns bara bra. Så jag bara, och sen så vet jag ju så här, när jag jobbar med träning så här, vid graviditet och så också, så man säger ju också mycket så här, rekommendationerna att första 20 veckorna så kan man träna på som vanligt om det känns bra. Så att i mitt huvud då börjar jag ju räkna de här 20 veckorna framåt för att se hur länge jag skulle kunna träna på sprint som vanligt. Så i mitt huvud så hade jag ju på riktigt tänkt tävla här i december. Och det sa jag fast jag var gravid. Mm. För jag tänker så här, magen kommer inte att vara så stor då. Eller den kommer inte att vara stor. Jag kommer liksom inte att så här... alltså så här, det är ingen fara att ta i maximalt liksom. Och så jag hade till och med tänkt, jag bara, så kanske jag hinner någon i januari. SM i februari, där, det blir tufft. Så var på riktigt min tankegång när jag här de här första veckorna. För att det bara kändes bra. Och sen blev jag sjuk på riktigt. Jag fick halsont och så här. Och då var det som i samband med att jag blev sjuk så kom illamående som en brev på posten. Och då tänkte jag så här, okej, men det kanske är att jag mår illa nu för att det blir också en mycket mer trötthet när man är sjuk. Mm. Och så var jag sjuk i nästan en vecka och sen blev ju det bra, men illamående, det stannade ju kvar. Det var som att det kickades igång av att jag blev sjuk. Och sen har jag, alltså från vecka 8 till vecka 14, så har jag ju i stort sett kräkts varannan dag.
Alltså, det är så synd om dig alltså.
Och mått illa dygnet runt. Inte bara så här i samband med när jag börjar kräka, utan jag har ju mått illa från morgon till kväll. Har jag varit uppe och kissat på natten så har jag mått illa på den lilla stunden. Alltså, det har varit liksom konstant. Och att det har känts som att direkt jag har rört på mig så har det blivit värre. Jag kommer ihåg att jag försökte liksom någon gång så här, att jag tänkte, nej men nu skärper du dig. Nu tar du inte bilen för att hämta på förskolan. Nu får du cykla. Mm. Och då cyklar jag och hämtar Rasmus. Jag har ju ändå fortfarande elcykel också, så det är inte så jätteansträngning. Men jag cyklade och hämtade honom. Jag hann ju bara hem innanför dörren sen och så bara stod och kräktes i sinken. Liksom. Och det var som att varje gång jag hade gjort någonting som gjorde att pulsen gick upp lite, så var jag jätteillamående. Så att varför jag kräktes bara varannan dag tror jag att det var för att jag verkligen försökte göra så lite som möjligt.
Ja, men alltså hur är det nu? För jag vet att du gick ner i vikt i början. Har du fått komma tillbaka till normalvikt eller är det fortfarande under normalvikten?
Alltså... Nu har jag äger ingen våg. Så att jag har inte
känna koll, själv kanske.
Ja, jag skulle säga att jag vägde mig faktiskt när vi var uppe i Luleå, för där fanns det en våg i badrummet. Och alltså enligt den, när jag hade den första inskrivningen hos barnmorskan, jag brukar väga ungefär 64. Mm. Och då vägde jag in där på 62. Och då hade jag ju mått illa i några veckor.
Ja, och det förstår man ju.
Ja, och uppe i Luleå, nu var inte det samma våg, men då var jag ner på 61 någonting. Så att jag känner ju verkligen att så här, och det är också för att de här första veckorna, alltså nu får jag ge mig mat och nu börjar jag till och med, alltså nu börjar jag ändå må bra. Men alltså de här första med illamående, så här hade jag inte, jag kräktes några gånger när jag väntade Rasmus, men det går liksom inte att jämföra, för det var liksom, jag kanske kräktes 3-4 gånger totalt med Rasmus. Och det var också på kvällar, för det är på kvällar nu också, det är då jag kräks bara på kvällar. Men då var det så här att jag kräktes för att jag var trött efter en lång arbetsdag, och i den arbetsdagen då ingick det typ att jag hade sprungit 5 kilometer med Nike Run Club. Mm. Alltså jag coachade ju den då, även om jag tog den långsamma gruppen och så här 6.00-tempo eller 6.30-tempo. Men jag sprang liksom 5 kilometer med dem. Och det finns ju inte på kartan att jag hade klarat av att Nej. Göra den här
så
gången.
Så det är helt annan känsla nu liksom.
Den kroppen
helt
reagerar annan.
Helt annat. Än,
ja. Så då kräktes jag ju mer för att jag hade gjort lite för mycket. Medan nu har det varit som att gör du någonting så kräks du.
Mm.
Så, och det värsta tror jag också var där, det var inte bara att jag kräktes utan det var de där första veckorna att jag var så här, alltså på riktigt, det gick typ 3 dagar där jag inte fick i mig något. Och så alltså då menar jag fick i mig lite te med honung. Men du vet, man känner ju hur man bara försvinner. Och sen efter
ja,
det...
Ja, och sen att du inte tränar så musklerna försvinner ju med. Det är ju där.
Ja. Och sen efter de där 3 dagarna som var värst, då var det så här att jag fick i mig frukost. Och sen vissa dagar ingenting mer än det. Ibland fick jag så här att jag kunde få i mig... Alltså, jag skulle inte kalla det craving. För craving är ju när man verkligen blir sugen på någonting. Utan det var snarare tvär, så här, det här kan funka idag. Och då kunde det vara så här, ostbågar. Så åt jag frukost och sen så åt jag ostbågar lite under dagen. Och sen nästa dag funkar inte det. Och då kunde det vara... Antingen bara frukost igen eller så var det att jag hittade ja, men, någonting annat som funkade. Men alltså, det var så lite mat första tiden. Sen kanske efter 3 veckor, då kunde jag börja äta frukost och lunch.
Mm.
Och med Rasmus var det också så här att då kunde jag äta bra frukost och bra lunch. Och så fick det bli lite vad det blev på kvällen. Att sen om det bara blev yoghurt eller mackor, eller, så då fick det vara så. Och nu hade, bara så här, hade jag kunnat äta yoghurt och mackor, då hade jag inte brytt mig. Alltså...
Nej,
då
hade jag varit, då hade jag varit, i alla fall,
ja, jag hade varit nöjd, för då hade jag ändå fått in mig någonting. Utan nu hade det varit så här, och när jag har försökt, det var Lasse kom och frågade så här, kan du tänka dig det här och börja räkna upp så här glass och grejer, och jag bara jag fick springa till toaletten för att han pratade.
Tanke.
Mat. Så det var ju bara jag bara nej, och sen nu typ sen kanske vecka 8-14, då har jag ändå kanske så här fått, men då har jag börjat få in mig mat. Men det är inte så här att det har varit gott eller Nej. Någonting. Men det var typ bästa julklappen. Bästa julklappen var typ att ungefär vid julafton, då började jag kunna äta middag.
Mm.
Och då kändes det så här, och att jag till och med började kunna så här, det här var gott, det här smakade bra. Och så här, och jag bara, då inser jag så här, alltså, shit vad jag älskar mat. Och att kunna äta.
Alltså det blir så tråkigt när man inte är sugen på mat.
Nej.
Alltså det blir ingen rolig vardag då. Det är där man ser fram emot ofta, att man ska äta liksom.
Så ja, men exakt. Sugen. Och att det är nästan inte så här, man, alltså det är nästan bara en sån här, man drar sig för att ens börja fundera på vad man ska försöka få i sig. Så att nej, så nu är ändå så här, nu har jag bättre aptit och jag kan äta alla måltider. Jag mår illa ibland fortfarande. Jag är fortfarande trött och jag har försökt under jullovet, så har jag nu försökt lite så här. Jag var typ ute och joggade 2 kvarter. Och det var så härligt. Jag kände att jag blev så lycklig och så glad av det. Men sen kan det ändå vara så att efter jag har gjort någon typ av sån grej så behöver jag typ sova 2 timmar. Alltså att det tar helt slut. Så jag är fortfarande inte i att jag tränar, men det börjar ändå kännas så här. Jag var ute och gick en så här 6 kilometer också. Det har inte funnits förut heller.
Men det kanske kommer att hålla på att vända lite här nu, så du får må lite bättre och börja äta lite mer. Och då kan du säkert också röra på dig mer och mer, orka med där liksom.
Det hänger ihop, tänker jag. Precis.
Ja, precis.
Men gud, jag tänker så här, för du har ju 2 barn. Upplevde du dina graviditeter liksom likadana? Eller hade du liksom lättare med första eller andra eller så?
Ja, alltså vad jag kan minnas så var det faktiskt ganska lika med mina.
Mm.
Det var ingen större skillnad. Jag är sån som... nästan inte mådde illa. Alltså jag mådde lite små illa. Jag spydde ingenting på någon av dem liksom.
Nej.
Jag mådde ju lite illa när jag kände lukten av os, matos. Och kaffe gick ju inte liksom så.
Nej.
Men värre än så var det ju inte. Aptit var väl lite sämre då också. Och jag gick nog också ner lite vikt första veckorna för att jag mådde lite illa liksom hela tiden. Men sen vände det så fort, så mådde jag faktiskt väldigt bra, vad jag kan minnas. Från vecka 8 kanske fram till... nästan vecka 20, vecka 18 någonstans där. Då var det så här, då mådde jag väldigt bra hela tiden. Och kunde vara aktiv och springa och så här. Men sen, mellan vecka 15 och 20 någonstans där var det. 17-18 någonstans. Då så, med båda mina graviditeter, så började jag få jättemycket sammandragningar. Det är ju väldigt tidigt. Och det var inga små, det var hela magen blev stenhård liksom. Så fort de bara tog på den, så fort jag bara gick lite för fort. Du vet så. Så då fick jag ju, jag var barnmorskan då, kommer jag ihåg. Men jag tror de är Bella, mitt andra barn. Då när jag var där typ vecka 20 och hon skulle bara göra en vanlig kontroll, så var min mage som en sten hela kontrollen liksom. Alltså hon kunde liksom inte känna, alltså hon bara, den är stenhård. Jag trodde ta på den, så bara drog den ihop sig liksom. Som en stor sammandragning. Hon sa, det här är liksom inte normalt. Vi måste kolla så du inte har öppnat det redan nu. Typ så tänkte hon, för att jag hade tryck neråt också hela tiden. Så fort jag gick för fort så fick jag tryck neråt och sammandragningar. Och så var det med både mig och Bella, vad jag kan minnas. Så jag gjorde en massa extra kontroller så jag inte hade öppnats upp. Men det hade jag inte gjort liksom, det bara var så. Jag hade någon ganska känslig livmoder eller någonting troligtvis. Men det här var ju, det gjorde att jag fick ett obehag så fort jag var fysiskt aktiv.
Ja.
Från typ vecka, ja där någonstans ifrån liksom, 17, 18, 19, 20. Så jag fick ju sluta träna väldigt tidigt i min graviditet istället. Mm. Så jag hade en bra början, men sen så fick jag väldigt fort avbryta. Och jag minns även när jag hade ett fysiskt jobb då. Jag jobbade på Löplabbet som butikschef i Linköping. Och då så springer man och går väldigt mycket. Alltså man går och hämtar upp och ner grejer med spegellådan. Och det är väldigt aktivt jobb blir det. Och det kände jag med så här, jag fick ju sluta tidigare för att jag kunde liksom inte hålla på så där. Var en lördag med massa folk hela tiden, hela dagen. Då var det liksom, jag var helt förstörd när jag kom hem. Liksom. Ja. Min mage var som en stor hårdsten hela tiden. Det här är inte bra för mig. Så där fick jag också sluta tidigare. Och det var just där och då med både mig och Bella, så var det ganska jobbigt för mig att hantera att jag inte kunde träna. Jag tyckte det var jättejobbigt mentalt då. Men när jag tänker tillbaka på det nu i efterhand, så känner jag ändå så här att herregud, varför höll jag på att noja över det för? Alltså det är så liten period i livet och man reagerar olika. Vissa kan inte träna. Nej, ta den tiden till att bara vila upp dig. Gör det du kan liksom, utan att känna att jag kan inte springa, jag kan inte göra det. Nej, men det kommer massor år efter som du kan göra det.
Ja.
Men just då var det jättejobbigt. Men alltså, man måste försöka släppa på det och bara, ah, nu är jag gravid. Nu minns det ut så här med graviditet och jag kan göra det här av det liksom. Och inte hänga upp sig på sånt för mycket, tror jag. För det är inte lång tid. Det är inte så stor del av livet som man är gravid ändå. Om man får två barn som jag har fått.
Nej, precis. Det är ju väldigt liten del.
Men tränar du med Rasmus? Tränar du med honom långt in graviditeten? Kommer du ihåg det? Hur länge du kunde träna med honom?
Alltså jag kommer ihåg att det var vissa saker. Alltså jag tränade i stort sett, men jag anpassade träningen väldigt mycket. Så att i början var jag också lite trött, och då blev det kanske någon vecka där jag inte orkade träna för att jag var liksom trött mest. Och sen körde jag nog på. Alltså jag tog bort löpning, alltså jogging, redan typ vecka 22 kanske. För att också därför att jag fick lite sammandragningar. När jag joggade. Jag förstod inte riktigt först, utan det kändes lite som håll. Men det kom alltid på samma ställe. Och i nedre delen av magen hela tiden. Och då förstod jag liksom att ja, men det här är sammandragningen. Och då kände jag så här att det var inte skönt att jogga då heller.
Nej, det blir alltså, obehagligt. Det känns inte som att det är rätt bra liksom, för kroppen att göra det. Nej. Det blir obehagligt.
Och sen så fick jag ganska, i vissa övningar, ja, mina höfter var en del problem. Och det har jag till och med kunnat börja känna lite nu också, fast jag inte ens har tränat.
Lite såhär foglossningssymptom.
Ja, att det hugger lite, antingen bak i bäckenet eller i ljumsken. Men det kommer nästan alltid, där tror jag att jogging är bättre för mig, just den delen. För att det är när jag går, framförallt när jag går raskt eller går med mina kängor och inte har joggingskor. Utan man går lite på ett annat sätt med en annan tyngd.
Ja, precis.
Det är då jag känner det. Så att jag tror att det går så här att jobba sig runt. Men det hade jag med Rasmus. Så att det blev så här, typ, till exempel marklyft. Det funkade oftast bra medan jag körde. Men jag hade alltid molande verk på kvällen. Och så. Och sen har jag en liten tendens. För jag tror att jag har, att jag känner av det här med hormonellt. Att man blir mjukare runt. Att vissa känner av det mer än andra. Så att jag tror att jag har ganska lätt att det mjukas upp i bäckenet. Men att jag har ganska mycket muskler som vill hjälpa till, så att de stabiliserar upp istället. Men det gör också att jag blir väldigt stel och får då också så här en värk, eller så här att det liksom, ja, när man, så att jag får ont muskulärt.
Ja, precis.
I musklerna runt höften. Min teori är att det är att de kompenserar för ett mindre stabilt bäcken.
Så kan det ju verkligen vara.
Och så går de nästan i kramp så här, så jag kommer ihåg att jag fick hålla på mycket med så här, triggerboll och hålla på att försöka massera upp, för att jag fick så här, jag menar, nästan krampaktigt, och att det liksom verkligen molade, men det kändes mer muskulärt än i själva bäckenet liksom då. Så jag tror att det där så marklyft och sånt åkte också ganska snabbt. Det tror jag var redan kanske vecka 16 eller någonting sånt. Och så, men sen kunde jag liksom träna på. Jag tränade ju då liksom inte så, jag hade ju inte så målinriktat som jag, nu är det ju verkligen sprinten som gäller. Det här känns så länge sedan, jag tänker tillbaka, Rasmus är bara 3, men alltså, jag tänker hur livet såg ut innan, eller träningen framförallt. Jag höll ju inte på med friidrott. Jag hade, precis när jag fick veta
crossfit.
Att, ja, jag hade tävlat i crossfit där tidigt, innan jag visste att jag var gravid. Så jag hade tävlat i en lagtävling i Falun, och jag hade liksom så här kört mitt livs bästa CrossFit Open det året. Och jag var verkligen så här, du vet, jag var liksom i CrossFit, men jag var ändå inte heller så här att nu ska jag tillbaka till crossfiten efter graviditeten, utan jag var lite mer så här, nu får vi se vad jag vill. Och det är lite annan inställning till liksom då, när, för då var det som att jag tränade på det som gick bara, och det spelade inte så stor roll. Nu känner jag ju lite mer det här att jag vill bibehålla sprinten så mycket som möjligt, för jag vet ju att jag vill tillbaka. Och då blir jag kanske lite mer stressad av att inte kunna träna specifikt, och det kommer jag inte att kunna göra heller här i slutet på graviditeten, för det är för hög belastning liksom, sprint och hopp och den typ av, så det kan jag inte. Men jag hade ju räknat med att kunna träna hela här hela hösten. Så av den andra kan jag känna sig lite så här, inte stressad, men du förstår att jag är lite så här, oj, det här hade jag inte räknat med.
Nej. Och det här kommer du säkert inse sen ett år efter att den här nya är född liksom, att den där perioden gjorde inte så mycket.
Nej.
De veckorna var inte avgörande på något sätt. Nej. Men det känns ju lite jobbigt där och då, det förstår jag.
För det var väl största anledningen, att där tränade jag bara liksom det som funkade hela tiden. Och det måste jag hitta tillbaka. Jag måste hitta tillbaka till det mindsetet. Ja. Att bara släppa sprinten redan nu. Att inte tänka att jag ska försöka hinna träna lite sprint till innan det är för sent. Utan det, nu vill jag ju bara tillbaka till att kunna röra på mig som en vanlig motionär. Alltså bara hålla igång och hellre att det blir 2-3 lugna pass i veckan än att det inte kommer bli någonting alls. Det är typ det jag hoppas på, att kunna alltså bara så liksom aktivera mina muskler, för jag känner verkligen mina benmuskler nu. Alltså de är bara så här, byxorna är liksom, de börjar bli lite tajta i midjan, men inte mycket. Däremot är de så här lösa i låren.
Dina benmuskler som tar dig till snabba tider.
Jag sa det på jobbet.
De kommer tillbaka.
Så, vet, så man brukar, du vet, det här uttrycket thigh gap, eller vad det var, så här tjejer som vill ha så här, mellanrum mellan låren. Jag bara, på jobbet var jag så här upprörd. Jag bara, thigh gap är en sprinters värsta fiende.
Du har den nu. gud.
Men nu hoppas jag att det vänder, att jag ska i alla fall som sagt bara kunna få träna på som vanligt i alla fall. Alltså inte som vanligt, men alltså som träna.
Ja, så du kan göra någonting liksom, för att bygga upp kroppen och för att bibehålla.
Ja. Men det funderar jag också så här. Alltså nu, det är ju lite längre fram nu, men det är ändå intressant att prata med dig som har två. Hur tyckte du, hur stor typ skillnad var det att gå från ett barn till två barn?
Alltså,
ärligt talat.
Ja, jag ska vara ärlig. Ja. Alltså ett barn, alltså så här var det, för oss var det så här, det var så, alltså vi var ganska unga när vi fick Mio, då var vi 26 år. Och då tror jag att jag var inte helt redo för att få barn. Alltså första barnet var väldigt chockartat för oss båda två, tror jag.
Men var det planerat liksom?
Ja, det var det. Men det var så här månaden innan liksom, så bara, fan, jag var jättesugen på att få barn, för min tvillingsyster hade fått barn året innan. Och jag tror hon påverkade mig jättemycket. Jag vill också ha barn så här. Och vi träffades bara året innan, jag och Stefan, min sambo. Så det var inte alls självklart att vi skulle försöka ens. Men vi sa det, nej men gud, vi vill ju ha liksom. Så då så sa vi det här, vi slutar, får se vad som händer i alla fall liksom. Ja, så går det 4 veckor, så är jag gravid liksom. Ja, direkt. Det var så chockartat, men gud, ska vi klara av det här, var ju in på. Men vi vill ju såklart, alltså jättegärna. Men när Mio kom till världen så blev det faktiskt, det vart chockartat, att det vart tufft tyckte jag. Jag var inte alls den här som tog mig an honom som jag hade velat från början, så här starkt som vissa förklarar och beskriver. Så bara första känslan var också jobbig för mig. Jag grät inte när han föddes. Min sambo grät froder. Han var inte överlycklig och helt jätterörd. Och jag var inte rörd först när han kom till världen. Jag bara, men vad kände jag inte mer för? Och fick det här lite skuldkänslor och så här över det. Och sen funkar inte amningen som det skulle. Och så han skrek jättemycket första veckorna. Och vi fick ta till ersättning till slut. För det här kommer inte gå liksom. Och han var en bebis som var väldigt krävande. Så det var mycket bärsele och du vet så här, och barnmorska första mötet med barnmorskan mellan mig och henne var så hon bara det här blir en livlig bebis ni och skrattade hon lite så här bara jo vi förstår det så här, du får inte säga det till oss. Så det var väldigt mycket och därför så var den första förlossningen med honom var liksom den var tuff och första tiden var jättetuff. Så jämför den med när vår dotter föddes då. Så var vi var så beredda på liksom att vad som skulle komma. Och det värsta tänkte vi att skulle hända igen. Liksom det här med amningen inte skulle funka. Allt det här. Så hon kom till världen och allt funkar jättebra med henne. Alltså hon var ganska krävande bebis också. Men allt funkar jättebra med amningen. Och jag var mycket mer mentalt där och redo för att få barn till. Och i den perioden så var Mio 2,5 år. Och han hade blivit världens lugnaste kille. Vid det här laget. Alltså han var ju jättevild som bebis. Men sen vände det vid 1,5 år så blev han världens lugnaste lilla kille. Och hur snäll som helst. Så när Bella kom och allt föll på plats.
Ja. Det är så du förklarar han i dagsläget också. Att han är väldigt lugn och mysig.
Han är ju det. Jag trodde inte vi från början att han skulle bli. Men alltså han är så himla lugn och gosig. Och snäll mot sin syster. Så att när hon kom till världen så blev det liksom inte... Det var lättare andra gången vi fick barn. Det var så. Däremot så tänker vi nu så här, om vi hade haft bara Mio nu så hade vårt liv varit väldigt lugnt. För vår dotter är ju i nuläget väldigt vild och liksom busig. Så att för oss så blev det inte, för oss blev det väldigt härligt och komplett på något vis. Jag tyckte att vi föll in i de rollerna som tvåbarnsföräldrar väldigt fort. Det är säkert lite olika beroende på hur det ser ut, men för oss var det bara en lättnad över att allt gick så bra. Ja. Och funkar som det skulle den här gången. Och vi var mentalt mycket mer redo båda två för att få barn. Och Mio var så behjälplig och så fin med henne. Så att jag kan inte säga att det blev jättestor skillnad för oss. Ja, nej, faktiskt inte. Den nästan snarare tvärtom. Faktiskt. Men
för jag tror att det är lite så här. Om man tar så här nackdelen med att vänta så här, så här, nu är det inte, alltså inte länge, men Rasmus kommer vara 3,5, så det är 1 år längre än er då i alla fall. Det är ändå så här lite att Rasmus, jag var ju uppe mycket och han ville äta varannan var tredje timme dygnet runt.
Så var det typ våra också.
Ja, så det var ju så här att jag var uppe och ammade väldigt, väldigt mycket. Men sen när vi slutade med nattamning, alltså då var ju Rasmus typ 7-8 månader. Och då slutade vi med nattamningen. Och då, det gick så himla bra att sluta med den. Alltså det var så här, han fick gröt på kvällen. Och sen så sov han. För att det var typ 2 nätter det tog där han sen insåg att han inte får någon mat. Och då så var det som att han bara inte vaknade mer. Och i stort sett så har han ju från det till nu, alltså så här, sovit från 8 på kvällen till 6 på morgonen. Vilket ju har gjort att vill man själv få sin sömn så kan man ju få det genom att ändå gå och lägga sig i tid. Och det har man ju blivit lite bortsett. Nu vaknar han alltid på natten, men han vaknar bara och tar med sitt täcke och kommer gående och kryper upp i vår säng. Så det är inte och så somnar han om mellan oss. Så det har han fått för sig nu senaste tid, att han kommer alltid mitt i natten. Men det är inte så jobbigt i och med att han är inte så här.
Nej,
han är inte skriker. Ja, exakt, det är mysigt. Man hör hur den mitt att det är någon som tassar. Och så... Och så säger han, hjälp mig. Och då är det täcket som han ska ta tag i. Och sen så drar man upp hans täcke och så somnar han om mellan oss. Så det är inget liksom problem. Och det, sådana där grejer, så här, man börjar bli lite bekväm med att man får sova ganska bra. Han är inte lika sjuk längre som första året på förskolan. Han är så här, nej, vet, så här, och jag tänker att det också har hängt ihop med att min träning har gått bra senaste året. Mm. Att jag har kunnat sova i stort sett 8 timmar varje natt. Och det här då, att när jag tänker på så här, nu ska vi tillbaka
till
bebisbubblan och liksom veta att nu kommer min kropp verkligen så här finnas till för någon annan, både under graviditeten och första tiden. Alltså det kommer bli en gå in igen liksom så här, där man inte kan prioritera sig själv på samma sätt. Och det vill jag inte göra heller. Eller, man vill ju ta hand om sig själv, men det kommer ändå bli ett annat fokus. Och man ska tillbaka till de här trötta nätterna och kanske skriket. Man vet ju inte vad det är för bebis som kommer.
För vi när vi har blivit gravid med Bella så var ju Mio inte så gammal. Alltså han var ju 1,5 blir det ju ungefär när jag blev gravid med henne. Och då var vi fortfarande inne i det här såklart. Ja. Alltså att vi hade vakna nätter och han var en sån som sov dåligt långt in. Alltså tills han var 2,5 kanske hon föddes typ så sov ju han ganska dåligt. Så vi hade, var inne i det här liksom.
Ja.
Och bara fortsatte i det här egentligen när hon kom kan man ju säga. Så det är klart att det blir, hade han varit 3,5 eller 4 när Bella hade kommit så hade det varit annorlunda. För då hade han varit den här lugna som han är nu, och stabila, och så kommer en skrikig bebis också. Ja. Det hade ju varit faktiskt en större liksom, skillnad såklart.
Ja, precis.
Omställning. Men jag har hunnit tanka, eller tanka energi och så, tänker jag också. Så det kanske är bra att ni är, att ni börjar om på ett sätt också.
Ja. Och sen så tänker jag också nu att det är ju ändå så här skönt, så här Rasmus har ingen, han har ingen blöja längre, han har ingen sånt. Han kommer att, om ett halvår kommer han bra kunna liksom klä på sig alla kläder själv och sånt. Så att på så sätt blir det ju liksom att jag tror att han kommer alltså, kunna hjälpa till lite. Inte så mycket,
ja,
men alltså, du förstår
precis
vad jag menar.
Ja, ja men
att
det
du, kan du hämta nappen, kan du hämta en blöja, alltså om det behövs lite sånt också, att han förstår mera.
Och förstår också så här att det här är en bebis som jag måste ta hand om nu. Ja. Alltså väldigt mycket. För det kände jag när Bella kom att Mio blev jätteavundsjuk också efter en period. Jag tyckte att mamma var bara med henne liksom hela tiden. Så det, var, det kommer jag ihåg i och för sig var lite jobbigt och kämpigt. Just den biten med avundsjukan och samvetet man hade mot honom.
Och det kommer nog komma jobbigt nu också. För det tror jag att han kommer att förstå liksom, att mitt är allt. Så att det har jag också redan börjat tänka på. Så här, vet, hur ska det bli? Ska vi switcha att när, efter förskolan att jag tar Rasmus och tar Lasse bebisen? Att man får liksom hitta någonting. För att man vill ju verkligen känna att Rasmus känner sig precis lika älskad.
Ja, det där tror jag så här. Åh, det där är jättesvårt. Man kan aldrig vara helt tillräcklig. Men då minns jag den perioden att för först var Mio väldigt mammig. Det är han fortfarande idag också, ganska mammig så. Men han vart mycket mer pappig också när Bella föddes. För då vart det ju honom han gick till mera än innan. Alltså så att det blev naturligt så. Men jag tror att han kan fortfarande prata om det här att kommer du ihåg när Bella kom och jag inte fick vara med dig lika mycket längre. Så han kan fortfarande sörja det här, liksom prata om det. Ja, minns det. Ja. Jättevärd minns han det. Så han tyckte att det var väldigt jobbigt. Och jag vet inte vad man, men som du säger, så man switchar kanske oftare att man typ tar med, sen när man inte ammar längre så kan man ju i alla fall, men när man ammar så blir det ju så svårt, för då måste man finnas till där. Man måste finnas hela tiden fall att bebisen blir hungrig liksom.
Ja.
Det är mycket svårare då. Men sen efter 6 månader så kan man försöka verkligen laborera så gott man kan.
Ja.
Eller hur länge man nu ammar. Man kanske ammar längre än så. Men
ja, det blir intressant.
Det kommer.
Ja. Men det är nog så här, jag har ju så haft min teori om att det här skulle vara en flicka för att jag har mått så dåligt. Ja. Och för att jag så här, men nu blir det så här, du mådde ändå likadant. Och jag har en annan kompis också som hon var helt säker på att hon skulle få en flicka också av samma anledning. Ja. Men hon fick ju en till pojke. Och så vissa säger också att det bara kan vara så här, också så här för att man, för att det är andra barnet och man kanske inte hinner lite återhämta lika mycket och sådant. Men för det är verkligen så här,
det finns så många olika teorier kring det där alltså. Men,
men man får verkligen också
kommer
så här,
kolla?
Jag vet, alltså först hade jag tänkt att vi inte skulle göra det. Och vi sa såhär, nej, alltså såhär typ. För att det skulle vara mysigt att bara få veta det. Men Rasmus visste vi ju. Men nu så var det faktiskt Lasse som sa att han skulle gärna vilja kolla. Sa han nu för någon dag sedan. Och då kände jag ändå såhär att i och med första gången så var det jag som ville kolla. Och då gick ju Lasse med på det i och med att jag ville det. Så att jag känner att om Lasse vill att vi kollar så...
Då får du kolla.
Så, då kollar jag. Och det spelar inte så stor roll liksom, egentligen.
Nej, det spelar ju verkligen ingen som helst roll. Vissa är ju verkligen så här, jag vill ha det där könet. Men alltså, för mig har det aldrig varit något som har spelat någon roll överhuvudtaget.
Nej, för vi har pratat om varför vill man kolla liksom så här. Och så det har nog varit mer för att så här mentalt kunna förbereda sig. Och på något sätt så kan man förbereda sig ännu mer om man vet ännu lite mer om vem som är där.
Ja, så kan man ha ett namn och tänka kära. Man kan prata om bebisen med namn, i namn liksom, och så. Med att det blir
och lilla syster
kanske.
Eller lilla bror till Rasmus och sådant också.
Ja, precis.
Så det skulle vara lite av den anledningen att det blir så här, att det känns kanske mer verkligt för oss allihopa om man vet vad det är. Men sen spelar det ju alltså så här, det är klart så här, ibland har jag tänkt så här, ja, det ska vara kul med en flicka för då får man en av varje. Samtidigt så skulle det också vara jätteroligt med en lillebror till Rasmus, så att jag vet inte, alltså, man tänker så här, att då kanske de leker bättre, men så är det ju inte heller. Man vet ju inte, alltså syskon behöver inte ens klicka överhuvudtaget och de kan klicka jättebra och det spelar ingen. Så på så sätt så spelar det verkligen ingen roll vad det är. Är, men det kanske var av vår egen lite så här förberedelse och att liksom på något sätt kunna ja, prata namn tillsammans och kunna liksom, så, hänvisa till lillasyster eller lillebror och liksom och så.
Jag tänker, för nu är du ändå lite så här offentlig, kan man väl ändå säga, alltså inom träningsbranschen så. Var du det även med Rasmus för 3,5 år sedan? Eller har det hängt alltså lite sedan dess?
Det var så, alltså att säga att jag hade... Jag hade Nike och jag hade kanske hälften av de följarna som jag har nu. Så jag säger att jag kanske hade 8-9 tusen följare. Så det var ju ändå så här...
Och det är ändå ganska mycket i träningsbranschen. Och det är ändå ganska mycket för några år sedan också. Tillbaka.
Och så hade man Nike Brand Club och sådär. Så det var väl lite så här att, det kändes ganska offentligt ändå. Att man märkte när man la ut det så får man feedback från mycket mera folk än vad det hade varit om det bara var ens egen privata kanal. Alltså det blir ju en större... större grej. Liksom.
Det har jag aldrig gjort med om. Alltså, jag var inte offentlig på något sätt när jag fick barn. Liksom. Jag hade ju inget konto, alltså, Insta-konto eller någonting sånt som var fortsatte till. Liksom. Så att, för mig var ju bara det närmsta man berättade för. Liksom. Och sen började det synas för alla andra. Liksom. Så att det blir en annan sak att berätta för väldigt många, en stor publik som man inte känner så väl. Liksom.
Ja. Och så det blir också en anledning till att hade jag inte haft det, alltså så här, en större kanal, då hade jag ju inte gått ut med det på Instagram överhuvudtaget förrän också det hade synas. Exakt. Så att det blir ju ändå att det gör att jag går ut tidigare vad jag kanske själv, vad som själv känns så här spontant eller så här inifrån. Ja. Utan nu blir det också för att det blir enklare, för att jag måste tacka nej till vissa jobb i vår. Det måste jag ju säga redan nu, liksom om jag, alltså när, så här, varför jag inte kan hålla workshops i maj eller hålla löpteknik. Alltså det vill säga, man kan inte, jag kan inte boka in saker, för att nu, det här är ju nu beräknat, går allt som det ska, så har vi ju en till bebis här vid 26 juni. Så helgen efter midsommar.
Ja.
Och då blir det ändå så här, det är ganska mycket som har redan velat bokas på i typ maj.
Och, men visst får du under nu... våren. Ja, och du får typ avboka saker nu, eller? Alltså så här, eller ställa in att du medverkar för vissa saker nu, tänker jag.
Alltså under hösten har jag ju fått ställa in PT-kunder på kvällen, för det var ju så här, vissa dagar när jag måste dåligt, jag kommer inte att klara jobba. Så jag har ju fått bokat av mycket, men jag har ju alltid tänkt så här, det vänder snart, för jag tänkte att det skulle vända i vecka 12, som är vanligast. Att det står ju typ hela tiden så här, i vecka 12 brukar de flesta må bättre. Så jag tänkte ju hela tiden, men det släpper snart, så jag har ju typ bit ihop hela, och i efterhand så kanske man borde ha varit lite sjukskriven för att också få ersättning för det, för jag har ju bara jobbat mindre och fakturera mindre. Så jag har ju bara liksom avbokat och försökt ta mig igenom arbetsdagarna så bra som möjligt. Liksom. Men också då, och när jag avbokat så har jag ju sagt att jag var sjuk. Så jag har ju fått låtsas vara mer sjuk än vad jag är. Utan det var så här, jag är sjuk. Typ.
Och så var det här eventet som du hade alldeles nyligen med Stadium och Nike. Då mådde du inte så bra.
Nej, och jag hade sån ångest inför det.
Alltså, jag förstår det så
mycket. Du visste det liksom, så här, men jag var bara, för det var ju verkligen så här att jag hade liksom verkligen kräks kvällen innan, och jag hade så här, och där var det också så här att när jag tackade ja till det, då jag tror att jag visste att jag var gravid, men det var då när jag mådde så bra, så jag bara, men det spelar ju ingen roll, det kommer inte att synas då. Och sen kom det här, och så tänkte jag där också, du vet, att jag var så många gånger beredd på att avboka och ställa in det. Men jag tänkte så här, jag ville ju så gärna göra det. Så att jag bara väntade och bara, det kanske blir bättre. Och sen till sist är jag på samma vecka som det är. Och då känns det också så här för sent för att avboka. För det känns taskigt mot hela eventet. Plus att jag ville ju fortfarande så jättegärna göra det. Jag visste att det var många som jag skulle träffa där. Och det var så här. Så att jag hade ju verkligen alltså, lite panik inför det. Och jag hade inte berättat för dem heller. Och det var ju det där med att vi skulle ha 4 pass på samma event. Och jag bara, jag har ju inte ens, alltså så mycket har jag inte ens rört på mig. Och jag trodde först att jag skulle måste köra hela passen själv. Så sen på morgonen, alltså på morgonen på dagen där, när jag pratade ihop med han Lars. Så jag bara, ska vi köra passen alla 4 gånger? Och då sa ju han som tur var, han bara, jag brukar köra passen med. Men i och med att vi ska göra det 4 gånger så tycker jag att det räcker med att vi bara visar lite övningar och sen går runt och hejar och pushar på. Och det var ju min räddning. För hade han sagt att så här, vi ska köra dem, då hade jag måste berätta hur det är och fått be om att jag får kila iväg och peppa lite. Men då var det ändå okej, så jag berättade ju inte där då heller, så jag gjorde ju det. Och sen så hade vi så här, det fanns mackor, det fanns mat mellan, för jag märkte också att jag måste få i mig lite mat hela tiden. Det får inte gå som 3 timmar utan, för då blir jag illamående. Men så är det också så här, visst att jag kräks ju bara på kvällar, så jag var inte orolig att jag skulle kräkas på eventet, men jag var orolig att jag skulle typ svimma av att jag har ätit för litet och inte rört på mig så där mycket som jag skulle göra där.
Alltså det var jobbigt att ha det här och sen liksom också försöka vara trevlig mot de som är där och vara glad och liksom lite så här, alltså det är inte jobbuppdrag och då kan du inte, du kan inte stå där och vara trött, du måste liksom ändå vara pigg och pusha och alltså när man själv är dåligt.
Och hade jag sagt till någon annan så hade jag sagt så här, men gud, du måste avboka det. Då hade jag sagt så här, du ska inte, alltså, du ska inte må så där. Och det är ju det rätta, så det är ingenting som jag, nu skrattar jag lite och så här, tycker att det var så här, ja, alltså så här, att det blev en konstig grej. Men alltså egentligen borde jag ha avbokat, men det är någonting när man har tagit sig an någonting, så att alltså, det är mycket innan jag vill avboka saker. Så att det var liksom så här, nu gick det gick bättre än vad jag trodde inför. Men, så att, men ändå, jag mådde ju så dåligt mentalt av att jag visste att jag skulle ha det. Så att det var inte, nej, det var inte optimalt. Och jag hoppas, jag tror inte att det märktes utåt, för jag tror att jag är ganska bra på att hålla ihop det. Så folk som kanske vet exakt vilken energi jag brukar ha, de kanske skulle ha märkt det. Men annars tror jag, för jag kunde gå in och lägga mig och vila mellan varje pass och äta mackor och bara liksom ta mig. Men sen var det ju dagen efter var jag ju liksom helt förstörd.
Alltså, det här är ju liksom lite, vad ska jag säga, baksidan med att vara egen. Framförallt inom en aktiv, en träningsbransch.
Ja.
Där man bara inte kastar in saker ibland. Man kan väl det, men oftast vill man ju inte göra det.
Nej, för du är både liksom ekonomiskt, att det är liksom oftast när det är ett större event så är det oftast bättre betalt också. Det är många som kommer dit. Jag visste att det var typ 300 anmälda. Jag vet att det var många från podden, från Instagram, från gamla PT-kunder som har skrivit att de såg fram emot det så mycket. Jag såg fram emot det extremt mycket. Och att det var också lite så här, en ära att få göra eventet för Nike och Stadium, för de är ändå liksom två stora företag, så det är också så här, man är nog glad för att få det uppdraget. Så att det blir som så mycket saker som gör att det tar emot att ställa in, samtidigt är man också livrädd för att gå dit och göra ett dåligt jobb. För det är ju inte heller, alltså det kan ju också förstöra för en.
Det blir tvärtom istället.
Så det är väl lätt, nackdel, och det får man ju se med hela hur man kan jobba nu framöver. För det kommer jag ihåg att det var liksom med Rasmus också, att även om jag kunde träna också här, men att när man, alltså så att behöva visa övningar, och det kunde ibland vara övningar som jag själv inte skulle ha valt att ha med i mitt pass längre, men man behöver ändå, man kan ju inte begränsa saker till att andra bara får göra det jag kan göra.
Nej, det går ju inte.
Det går ju inte.
Men det där blir svårt då, för du som du sa förut så här, så måste du kunna, alltså, sjukskriva dig, eller vad kallas det när man är gravid och får...
Ja, graviditetspenning.
Det är ingen precis. Det fick jag, vet jag.
Det fick...
Men då var jag inte egen företagare, då var jag anställd. Men...
Ja, men och det är typ bara funkar. Sista, vad kan det vara, 30 dagarna innan föräldraledigheten, men som du kan få det.
Just det, ändå.
Så det är bara på slutet. Jag fick det till, jag tror att jag hade 50% eller någonting, för då tog jag bort Nike Run Club där. I slutet på Nike Run Club så cyklade jag ju med, för jag kunde inte springa, men jag kunde fortfarande coacha på cykel. Men sen efter, när det var typ 1,5 månader kvar, då tog jag bort den helt och hållet. Och då hade jag sån graviditetspenning och så. Nej, så det är lite knepigt, men podden kommer vi kunna köra på med.
Det är perfekt, prata kan du i alla fall göra om du inte är på kvällen när de är skitilla.
Ja, och så ska vi hoppas så här. Det är också lite nervöst, men så här, undrar vad ni poddlyssnare tänker och så här, vad ni tycker.
Ja.
Och det är så här, jag hoppas att ni tycker att det är roligt, att ni inte tycker så här, att nej, nu blir det tråkigt när jag inte kommer att tävla. Jag hoppas att ni kommer att tycka det är kul att följa den här resan. Och som sagt, för långsiktigt så vill jag ju tillbaka till banan.
Ja, och jag tror att det kan bli väldigt kul att lyssna på. Jag tycker det är väldigt kul att följa din graviditet, hur du kommer må, hur du kommer kunna träna. Det kommer bli jätteintressant att följa. Och jag tror att många lyssnare känner likadant. Jag tror vi har ju väldigt många kvinnliga lyssnare också.
Ja, och många som har varit gravida,
så kanske är, eller så kanske kommer bli. Så att ja, jättekul tycker jag. Ja. Så jag får stå för den mest aktiva delen under 2020 kanske.
Ja.
Vi hoppas att min fot också lägger sig lite så att vi kan springa
tänk
mer.
Om men... tänk om du är skadad och jag är preggo och så blir det bara...
Lasse sa väl det. Lasse bara, ja. Du måste ju så fint kunna träna på 2020. Annars blir det ingen träningspodd.
Det är ju livet och det här ska ju handla om livet.
Det här är,
det här är ju en jättestor del av livet och det är livet som en tränande person. Och jag kommer att försöka dela med mig om mina tankar både liksom så här när det känns lätt men också när det känns jobbigt och min längtan och drömmar och oro och alltså så här, jag kommer ju så här, men jag ska försöka också att det inte blir att jag bara pratar graviditet utan vi kommer fortfarande ha ämnen och sådana saker också så att det inte blir så här bara mina graviditetskrämpor liksom. Det är inte så roligt att lyssna på.
Vi kanske kan få in några intressanta liksom, gäster i vår tänker jag också.
Ja.
Olika ämnen och sådär.
Men det är skönt att nu vet alla ni lyssnare också liksom varför
ja.
Eller hur vår kommer att se ut. Och därför ville vi också släppa det här avsnittet före vi börjar prata om våra mål och förväntningar på 2020. För att jag känner att jag kunde inte spela in ett sånt avsnitt utan att få vara ärlig. För det känns jättemeningslöst för mig att sitta och prata om ett 2020 som jag vet att det inte kommer att vara.
Nej, men exakt.
Så nu, men däremot har jag planer och jag har drömmar och förhoppningar. Sen vet jag ju redan nu efter den här början på graviditeten att ingenting behöver bli så som jag tänker mig eller hoppas. Men jag tycker ändå alltid att det är skönt att ha en plan om man sen ändå, även om man inte kan hålla sig till planen, så tycker jag att det känns skönt att det finns en plan som jag sen får justera än att inte ha någonting alls. Och jag måste få drömma fortfarande.
Ja, och det ska bli kul att höra din drömma, hur du tänker, tidsperspektiv, när du är igång ordentligt igen och allt det här. Ja, det får vi prata mer om nästa gång helt enkelt.
Ja, så nu ska jag fundera liksom, hur jag tror att mitt år, eller framförallt hur jag hoppas att mitt år kommer att se ut.
Ja.
Och gud, du får säga också då, om du har bestämt dig för någon swimrun eller vilka, vad det blir, eller vad du har för plan för att faktiskt vara... hel i knä och fot.
Jag ska på besök och sen väldigt. Nej, men vi hade ju Rud i podden.
Ja.
Jag ska till honom i januari någon gång. Vi ska boka in en tid.
Ja, vad bra.
Faktiskt nu. Jag sa det, jag kommer till dig och kollar upp det här. Du kan hjälpa mig.
Lasse går till honom nu.
Ja, det är så.
Yes, han går dit för Lasse har ju som sagt förut haft diskbråck. Och, sådär. Och nu inser ju han också efter att dels har lyssnat på det avsnittet och sådär, men att det här ryggen är ju smärtfri nu, men han fick ju diskbråcket av någon anledning och det rörelsemönstret eller den muskelaktiveringen finns ju fortfarande kvar, så att han går ju till Rud nu för att jobba bort ett mönster som har gjort att han har fått ont i ryggen. Så att de är i full gång.
Ju skador alltså. Ja, men vi får hoppas på ett mer skadefritt år i alla fall här i podden och att du ska få må bra snart, Sara.
Ja.
Ska släppa.
Och att allt ska gå bra.
Lite aktiv, att gå bra. Ja, precis. Det hoppas vi på. Och det tror vi på också, att det kommer göra.
Ja, det måste man. Man måste utgå från det, annars blir det jättejobbigt att gå och oroa sig.
Nej, men jag känner väl att vi kan lämna det här avsnittet nu. Vad säger du?
Det känns jättebra.
Ja, vad skönt.
Så tar vi sikte på 2020. Du kan
ju vad skönt.
Jag vet, vi har alltid haft så här on tape, off tape.
Ja, precis. Verkligen så. Men det här släpps ju nu då. Vad blir för datum?
12, tror jag.
12.
12 januari.
Januari.
Och sen är vi tillbaka ju nu som vanligt varje vecka.
Ja, det är vi.
Mm.
Men då hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Får vi se då?
Ja. Ha det så bra. Hej.